Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen till Eventet på Katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag även denna vecka det allvetande oraklet från de värmländska skogarna, Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Alltså det är... Jag var ju på en föreläsningsturné förra veckan.
Ja!
Och,
Götalandsturnén.
Nej, precis. Götalandsturnén. Ja. Exakt. Det var ju Borgunda, Bredared, Karlskrona och Gnosjö. Alltså, man känner sig... Ja, men du vet, man sitter ju här uppe i skogen på ett berg liksom och sådär. Och vi poddar och man får massa så här. Men man får komma ut och träffa människor sådär.
Ja.
Alltså, jag tycker att det är... väldigt, väldigt stort faktiskt.
Ja.
Det känns... Nej, men du vet det här att man... Det ger drivkraft. Just det här att folk är med. Vi gör det här tillsammans liksom.
Ja, men det är så krångligt. Alltså, det är väldigt krångligt med poddar tycker jag. För att det är väldigt mycket att man bara pratar ut i luften. Att det är mest att du och jag sitter och surrar.
Ja.
Så jag kan bli ibland så förvånad när folk vet om saker som jag tror att jag... Alltså, jag tänker att jag har sagt det bara till dig. Men det, det har jag sagt till... Ja, men det är konstigt. Det är inte, alltså, med tv-program så är det oftast liksom... Jag vet inte. Det blir som, man får lite mer feedback kanske. Och sen är det, du har ju bättre koll på mejlen och sånt där. Så det kanske, du kanske märker av det mer i just det här fallet. Men, jag tycker att det är så himla spännande. Alltså, det är konstigt att tänka att ni lyssnar faktiskt där ute.
Ja, några tiotusentals.
Ja, det är ju väldigt många som lyssnar just nu. Så man blir lite nervös.
Ja, nu får du sköta det, Kalle.
Jag hade också en sån där upplevelse i helgen faktiskt. Det var en poddlyssnare. Jag har inte frågat om han vill att jag ska säga hans namn. Så jag skiter i att säga hans namn. Men han hörde att jag behövde hjälp att ta prover här på gården efter branden. Så han körde långväga på sin söndag, sin lediga söndag, hit för att hjälpa mig med det. Och det är så jävla gulligt. Och så är det så här, ja, men typ som, så säger han så här, som tack för podd. Alltså det är så jävla fint.
Mm.
Alltså man blir helt rörd.
Ja. Nej, men det har varit så. Det motiverar. Vi har ju kört i 3 år nu. Att det är faktiskt en hel del som tycker att podden är viktig och betyder något. Så är det.
Ja, det är fint.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi började förra veckan, Patrik, att repetera vår minnesramsa hemskt vis som står för hälsa, energi, matskydd, kommunikation, transport, vatten, information och säkerhet. Vi kom ju inte igenom hela riktigt. Och det blir ju lite rörigt kanske. Men den här veckan ska vi alltså ta de fyra sista punkterna i hemskt vis. Alltså TVIS, transport, vatten, information och säkerhet. Är det någonting du vill komplettera till förra veckans avsnitt, Patrik? Eller ska vi gå direkt på transport?
Nej, jag tycker att vi körde ju 1,5 timme, vet du.
Ja.
Det blev rätt heltäckande av det där. Det var ju den där utcheckningen där som gjorde att vi inte hann med det sista T-et är hemskt då, så det får bli TVIS den här gången.
Mm. Ja, men exakt. Och då börjar vi med transport då. Varför är transport med på den här listan?
Mm. Det är ju så här att, vad är transport för någonting egentligen? Jo, det är ju hur ska du kunna flytta dig själv och saker egentligen i vidaste bemärkelse. Och det kan man väl kanske tänka sig i en utsatt situation att det kanske inte alltid är som vanligt så där faktiskt.
Just det. Tunnelbanan går inte.
Nej, och du kanske måste bära och hämta och så vidare, va? Ja. Jag brukar säga det att ämnet transport börjar med ett par rejäla kängor så att du verkligen kan gå ute i alla väder året runt.
Gud vad bra.
Där börjar ju transportämnet någonstans, va?
Converse.
Nej.
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 Rejäla kängor.
Ja. Men det är också det där transport. Hur, om det är på jobbet och behöver ta det hem och ingenting fungerar. Och då åker normalt allmänna kommunikationer. Eller det kan ju vara bil också, men alla broar är stängda eller ja, du är avstängt på något sätt, va?
Mm.
Blockerat kanske.
Ja.
Hur ska du ta dig hem?
Ja.
Ja, men då behöver du ju ha ett par rejäla skor på arbetsplatsen.
Ja.
Som har klädkoden högklackat normalt sett.
Just det.
Typ.
Rullskridskor, kan det vara någonting?
Ja, det blir ju vissa tider på året i så fall. Det går ju lite fortare.
Mm.
Så är det. Ja. Varför inte?
När man tänker på transport kan man också tänka på jag tror vi pratade tidigare om det där med att ha flera olika vägar så, liksom, att ta sig till exempel hem eller till sin evakueringsplats eller till förskolan för att hämta barnen eller sådär.
Mm. Jo, alltså det är ju det där att tänka i förväg så man har en plan över olika saker. Det gäller ju egentligen alla de här bitarna. Det här hemskt vis, det är ju en minnesramsa över så man inte glömmer något utan att man får det heltäckande. Den går ju att applicera ifrån, ja, egentligen till och med den där lilla dosan att ha i fickan, va? Alltså varje dagsutrustningen då, eller hemgångsväskan eller sånt, va? Eller en totalt självförsörjande gård.
Ja.
För hur lång tid som helst, alltså hela skalan då.
Just det.
Ja. Nej, men det är också så här, egentligen så i transport ingår ju väskor och ryggsäckar och sådana saker också. Mm. Hur ska du kunna transportera dina saker.
Ja.
Du måste ju kunna bära med dig dem. Jag tänker såna här saker som vad heter det? Du vet sån här kärra som man har resväskor och sånt på.
Mm.
Jag har ju magasinskärror här. De är lite robustare och klarar 250 kilo och sånt där.
Är det en pirra du pratar om då?
Då är det pirra, ja. Men det är kanske lite klumpigt på många ställen. Utan då kanske man kan ha en sån... men vad kallas de? Väskar?
Alltså en sån här liten som när man köper fyra flak öl på Finlandsfärjan.
Ja, men typ såna grejer och lite rejälare kanske. Och jag tänker även på en sån här, om man är lite äldre och så, en Dramaten. En sån där väska som de har och går och handlar med. Som de drar
det kan även yngre ha.
Exakt. Ja. Och det finns ju rätt robusta, stora och så. Och jag, de där tänker jag på, tänk om du ska gå och hämta vattendunkar.
Ja.
Fyllda med vatten.
Ja.
Alltså... Nej, men det är ju många som inte är så jättestarka.
Nej.
Och den sån tar du ju ett par 25-litare med dig i alla fall, va?
Många har väl barnvagnar hemma också, inte det jättebra?
Ja, det skulle det faktiskt kunna vara.
Eller hur?
Ja, absolut.
De har ofta ganska bra terränghjul också om man har en sån vagn.
Ja, men precis. Om du behöver förflytta dig till fots och har så små barn, då är ju barnvagnen absolut en del av... hur du tänker kring om du måste evakuera och så vidare, va?
Jag och Britta var ju på Lesbos för några år sedan, gjorde ett program och drog ganska snabbt in i att liksom börja försöka hjälpa flyktingarna där i det här flyktinglägret Moria.
Ja.
För att det var så jävla hemskt där. Men en stor grej då som vi höll på och köpte för, vi samlade in massa pengar och så köpte vi massa grejer då till folk i Moria. Det var just barnvagnar. För att även lite större barn kan ju sitta i en barnvagn och det är jävligt tungt att bära dem långa sträckor om de har blivit lite äldre och även för saker och sådär, så det var väldigt väldigt uppskattat, ett uppskattat hjälpmedel för de som var på flykt där.
Mm.
Ja. Så det kan ju vara bra, spår er barnvagn. Ja. Sänder ni inte?
Ja, precis. Ja. När du berättar detta så tänker jag på min granne här nere, en ung kvinna. Hon har ju en storebror då. Och men sen fick hon två pojkar till på en gång. Och det är för, och han är ju inte, vad kan han vara? Han är ju max 2 år äldre än de andra, tror jag i alla fall, va?
Alltså, så, när du sa att hon har en storbror, så är det ett barn som hon har som är storbror till hennes andra barn.
Ja, precis. Som också är ett litet barn, va?
Just det. Så hon har tre små barn.
Ja, så precis, exakt, 2 tvillingar och så en storebrorsa som är... nog 2 eller knappt 2 år äldre då.
Kämpa.
Och ja, ja, men det gör hon också. Hon har byggt upp grönsaksland på ett par 100 kvadratmeter och sköter och sånt också.
Herregud.
Så, under tiden plus sluta att hon driver företag. Ja, men det är ju roligt när sådana kommer till bygden. Men i alla fall, barnvagn, när hon kommer med sin tvillingkärra med en sån här, jag vet inte vad de kallas, men du vet att det är att barnet kan stå, tror jag det.
Ja, som en sån här ståbräda med hjul.
Jag tror det var ståbräda, men i alla fall att storebrorsan kan åka med också i värsta fall.
Ja, ja.
3 småbarn.
Ja, men precis. Och då, liksom för henne, som exempel då, då är det att hon ska tänka att hon måste ha en plan för det där om hon måste till exempel evakuera från sitt hus.
Ja. Och då vill jag, om man har alltså en mycket småbarn, stor familj, eller ja, även, det blir ju mycket packning med småbarn.
Mm.
Den väskan som jag, alltså ryggsäck i all ära, men den ska bäras också.
Mm.
Ja. Och det finns ju såna här, vad säger man? Duffelbägar med hjul på, säger man så.
Ja, det kan man säga.
Så här stora, 100-150 liters.
Mm, med som en trunk.
Ja, exakt.
Ja.
Med handtag och så på så att man kan dra den.
Just det.
Och då får du möjlighet till alla, ja men du vet, mycket mat, hygienprodukter och allt som behövs med småbarn för att få det att funka. Va? Så det är en sak att ha färdigpackad också. Ja. Och det jag skulle säga där när det gäller den där då, eftersom jag har haft en del småbarnsfamiljer runt mig och tittat på det där. Alltså man tänker olika väder och väglag och kanske inte underhållet och så vidare så bra. Många utav dem har ganska små kassahjul.
Ja.
Och de är dessutom infällda i kärran väldigt mycket, så de står ut bara lite. Alltså tänk lite slask och snö där liksom, så knökas ju det där fullt.
Då blir det mer att man drar den liksom, att den släpas.
Ja, exakt. Och pulker är inte så dumt heller egentligen om man tänker efter då.
Ja, just det.
Ja, så är det. Det finns ju sådana stora svarta pulker som är gjorda för att dra. Jag har det till exempel när vi går ut och isfiskar för att få med alla angeldon och sånt ut då.
Mm-hmm. Alltså är det som jag kallar för kanadapulka som man drar älg med?
Ja, men det kan... Ja, men precis. Ja, det vet jag inte exakt.
Som en liten båt, fast pulka.
Ja, den är väldigt robust och hållbar också, så det är ju som att ha en... riktigt finns i olika storlekar då. En rejäl sån är ju väldigt, väldigt bra då.
Ja.
Men duffelbägen där, se till att det är stora utanpåliggande hjul. Jag har sett att det finns. Och man ska inte dra sig för att titta på såna här som är för hockey, krossåkare och såna där grejer.
Gud, vilket bra tips.
Ja, för det blir ofta väldigt robusta. Jag såg en, min son har ju en ettåring och en på gång. Så jag tittade nyligen på det där faktiskt. Och jag hittade en. Jag har inte beställt hem någon, så jag har inte tittat på dragkedjor och sånt och kvaliteten alltså. Men den ser robust ut. Hjulen ser jättebra ut och det är runt 1000 lappen, 150 liter. Och det är en för krossförare. Och det är till och med så här att det är en liten plastmatta i underkanten som du kan rulla ut och stå på när du byter om då som krossförare, va. Men jaha, den kan man ju tänka sig är väldigt bra om man ska byta blöjor eller göra någonting sånt också.
Perfekt.
Så ja, det kan man googla på och se om man hittar. För runt 1000 lappen, 150 liter.
Gud, vilket bra tips. Och en sån här väska med hjul kan ju också ett barn sitta på. Ska man dra dem?
Exakt.
Ja. Men det där är ju liksom om allt verkligen har skitit sig. En grej som jag tänker ryms här inom transport också. Det är ju det här tipset som du kör. Att du aldrig låter bilen gå under halvtank.
Mm.
Att alltid se till att man har bränsle i bilen. Ja. Så att man kan ta sig.
Ja, det är ju i och för sig. Jag får väl säga så här då. Att det är ju något att eftersträva. Och det finns säkert de som klarar det alltid. Men man behöver ju inte dra på till det sista i alla fall där.
Nej.
Sen har ju vi, för bilen är ju central när det gäller transporter såklart, va.
Ja.
För många. Speciellt om man har så att man ska evakuera längre sträckor och sånt där. Så reservdunk till exempel som finns i, att man ser över det här med om jag behöver åka väldigt snabbt till en plats där, va.
Ja.
Så att jag har drivmedel och jag skulle nog säga ändå att dubbla drivmedelsmängden mot vad du behöver. Kortaste vägen ska du nog planera för om du behöver ta omvägar eller få problem eller någonting sånt där.
Just det.
Men sen är det ju mycket annat i bilen också. Det har vi ju pratat lite grann tidigare om i vinter när vi de har fastnat i snön och sånt där. Men att man ser till så att man kan komma fram. Alltså med lite fantasi så kan man ju föreställa sig värdet av att ha en bil i utsatta situationer och hålla igång den.
Ja.
Reservdäck till exempel, som nästan aldrig finns nu då. Vad är alternativet till det? Ja, det är ju snabblagningsmedel som är så där. Annars kan man ju titta på faktiskt att kunna laga och 12 volts kompressor i bilen om man vill det.
Mm.
Det, tittar man platsmässigt så ta nog ett reservdäck större plats, men är mycket, mycket smidigare. Då är du ju liksom, har du bytt däck några gånger så är du ju iväg igen på 20 minuter, va?
Just det.
Så reservdäck är ju överlägset.
Inget som stressar mig alltid när vi pratar om beredskap, det är det här att du säger att du har olika filter och oljor och sånt där hemma för att kunna serva dina grejer.
Ja.
Det tycker jag är jobbigt att höra.
Ja. Nej, men alltså det man... Det finns ju, det är ju så här, det kan ju vara bekymmer att få tag i delar, men diesel går att få tag i.
Ja.
Visst, det går ju att hoppa över en service och sådär, men det är inte bra i längden och bilarna blir väldigt värdefulla att ha. Men det blir ändå det här att, hur mycket diesel kan du ha då? Du vet, det är ju servicer på moderna bilar med 2000 mils mellanrum, va?
Det är ganska mycket diesel.
Det är ganska mycket diesel, va? Så att,
du kommer aldrig kunna köra så långt.
Nej, alltså så många... Jo, det är ju bra. Det kanske är så att det behöver servas precis, höll jag på att säga, va? Men ja. Det finns andra grejer som man kan ha beroende på kunskapsnivåer och sånt där till bilarna då, som är remmar, den typen av saker. Tändstift om man har... Sådana bilar eller andra motorer då. Små maskiner och sånt där. Luftfilter.
Ja, för det är kanske där med små maskiner. Det kanske där är ännu viktigare. Typ motorsåg till exempel. Som är en sån grej som... Den ska man ju gärna hålla liv i om det blir en lite längre kris.
Ja.
Då kan det vara bra att kunna serva den.
Ja, där har du dragsnöre till exempel. Kan vara bra att ha lite extra av.
Men det är ju inte transport, så vi skiter i nu.
Ja, just det. Det var ett vidare spår på motorer.
Vi har tre stycken områden kvar. Det är vis. Vi börjar med vatten.
Ja, och det kanske är... Om det hade varit i prioordning så hade ju den kanske stått ett eller två längst upp då.
Precis, men vemskt his känns ju jättekonstigt. Så det,
ja,
det
här exakt.
Okej, men, och det här har vi pratat om ganska många gånger förut ju. Ja. Jag har en liten uppdatering faktiskt angående det här med vatten.
Ja.
Därför att jag har levt nu ur dunk sen det brann här eftersom vi ännu inte har fått svar på vår vattenanalys.
Bra.
Nu är det ju lite fuskigt därför att vi har ju vatten i kranen till exempel tvätt. Och sådär. För vatten, det ser liksom bra ut. Det är bara att vi vet inte. Så vi vågar inte chansa. Om det är någon typ tung metaller i eller någonting som man inte ser. Men det går inte så där mycket vatten som vi brukar säga. Vi har pratat om 5 liter per dag och person.
Mm.
Och det är så mycket vatten gör man inte av med.
Du tycker att den lägre är 3? No.
Nej, men det jag vill säga är väl bara typ så här. Det är skitbra att tänka 5 liter tror jag.
Ja, för, alltså det kommer ju det här att du får tänka så här, Kalle. Du behöver kunna tvätta dig.
Ja.
Du behöver eventuellt tvätta lite kläder efter ett tag och så vidare, va? Så att jag tror att 5 liter är nog en ganska bra. Man brukar ju säga minst 3 liter, helst 5 liter.
Men det jag vill säga är bara typ så här, bli inte knäckta. För om man bor i lägenhet och tänker så här, fan, jag har inte plats för liksom 14-20 liters dunkar i min lägenhet. Så skit då, bättre att ha liten än ingenting alls i min, det jag vill säga. Och att det är bra att tänka 5 liter, men du kommer också, om du till exempel kan tvätta dig på någon annan vattenkälla eller kanske skiter i att tvätta dig på en vecka, då klarar du dig förmodligen på mindre. Om det bara är dricka och koka pasta, Då kommer ni att klara er på mindre vatten. Men obs, satsa på att ha 5 liter såklart.
Mm. Men det är självklart. Man löser ju, man gör ju så gott det går med det man har där man är, va? Man löser uppgiften. Ja, finns det absolut inte plats i frysar med petflaskor, under sängar, i förråd, längst in 2 stycken i varje garderob som knappt syns. Ställa skorna på dem istället.
Exakt.
Så,
men istället för stolar kan man ju ha dunkar vid köksbordet också.
Pallar, ja. extra stolen.
Så barn, nu ska vi alla sätta oss vid dunkarna och leka med Lego.
Ja, exakt.
Ja, men det är i alla fall lite goda nyheter för alla som inte har plats. Att man klarar sig förmodligen på mindre vatten om det är så.
Vad är det som har hänt, Kalle, och varför har ni inte rinnande vatten nu? För du hade i tvättstugan, sa du.
Nej, men alltså vi har rinnande vatten. Det är bara att vi inte vill dricka det, för att vi vet inte om, vi håller på att vänta på en analys av det.
Ja, så var det.
För det som hände på natten där var att vattnet i toastolen blev svart. Så
Just det. Så
det rann ju ner någonting i vår brunn. Oklart hur, oklart vad och sådär. Men något var det, och därför så vill vi göra ett test nu för att se att det är okej.
Ja, okej. Ja, men då då kan det vara lätt att missbedöma hur mycket vatten man gör åt också i och för sig, om det bara är dricksvatten och matlagningsvatten.
Ja, men exakt. Och det är det jag tänker lite så här, att ofta så går det väl kanske att hitta någon annan vattenkälla, någon sjö eller, alltså du vet sådär. Och att man då, om man tänker så om man inte behöver liksom låsa in sig i sin lägenhet och inte våga gå ut, då kan ta sig ut och kanske hitta något annat typ av vatten, då tror jag att man klarar sig på mindre.
Ja. Men det som är viktigt med vatten, det är det att det är så oerhört viktigt. Och jag tänker, jag kan nästan ta den där formeln som jag brukar ta. Tål upprepas den där. Alltså, hur stor risk är det att någonting händer? Det kan man ju aldrig sätta exakt siffra på, nästan i alla fall.
Men att det blir strömavbrott så att det inte kommer vatten ur kranen, det känns ju liksom inte jätteotroligt.
Nej. Så är det ju. Det har ju de flesta varit med om faktiskt.
Ja.
Och att det då kan bli ett allvarligare sånt scenario. Men det är ju en generell formel det här då. Risk. Hur allvarliga är konsekvenserna om det inträffar?
Och väldigt allvarligt om man tar vatten.
Exakt. Man dör ju någonstans eller får obotliga skador på sina njurar efter 3 dygn.
Ja.
Och det sista, tredje biten då, vad kostar det att åtgärda? Och då tycker jag att vatten är ett sånt konkret exempel, att det är ofattbara konsekvenser, kostar nästan ingenting att åtgärda och skaffa sig en hyfsad marginal så att man har ett utrymme där man kan försöka lösa det om det skulle bli riktigt allvarligt, va? Så att man alltid har tillgång till vatten i alla fall under några dagar, en vecka.
Ja.
Vad risken är i det fallet när det är så allvarliga konsekvenser och så billigt spelar egentligen inte så stor roll i det här fallet, tycker jag, va? Men den är, det är ju också så här att det är ju inte en obefintlig risk heller, va? Så är det.
Nej.
Men sen har du det där andra, de som bor via nära Vänern med så rent vatten och så vidare, i alla fall på många ställen och en bit ut. De har egna grävda brunnar och sådana saker. Då kan man ju prata om att det blir kontaminerat.
Mm.
Och där är det ju lite andra riskförhållanden och sånt där. Men återigen, oavsett vad du tycker att du har för fina källor och inte behöver ha sådana där löjliga vattendunkar, så ha alltid sådana där vattendunkar. Därför att du vet inte om den andra källan kan funka, va?
Snyggt.
Det är så, du ska alltid ha vattendunkar hemma. För att skapa ett utrymme för att det är så allvarligt om du inte får tag i rent vatten, va?
Hallå, jag kom på nu. Kan jag lika gärna bara köra mitt kranvatten genom ett sån här vattenfilter? Tar det bort sånt?
Alltså sotpartiklar och sånt där.
Sotpartiklar är det ju inte längre. Jag vet inte, om det är något så är det osynligt nu.
Ja, vad ska jag säga på det? Det måste ju vara så här. Det tar ju bort partiklar. Har du enskilda ämnen och sånt där? Ja, kör du kolfiltrerna också i de här små svarta kompletteringsfilterna, där tar du ju även en del metaller och sådana saker då.
Okej, okay. Då så.
Om du kör med det lilla kolfiltret där.
Ja.
Men sen har jag ju ingen aning om vad det kan ha varit som har kommit där.
Ja, det kommer jag få svar på. Det skulle
ja, men det är ju det, va. Ja, det där är ju en bedömningsfråga. Jag tänker nu när det ändå är så ordnat allting annat, så vänta in det där. Ja. Det är ju dumt att chansa när man inte hade det varit i en utsatt situation. Då kanske man hade gjort det, för att med väldigt hög sannolikhet så hade du fått ett jättefint vatten då, va.
Just det.
Men nu kanske det är dumt då. Ja.
Vi måste säga också, bara för folk kommer fråga, om man har vatten i dunkar, ofta ska man byta ut det?
Ja, det finns ju en grundregel som går runt i beredskapssammanhang alltid, och det är ju vid storhelgerna, jul och midsommar då, en gång i halvåret. En grundregel.
Men då får vill jag på säkra sidan är det.
Ja, men precis. Och grejen är så här, är man en lite större familj, har en vecka, 14 dagar med vatten, alltså man är ambitiös. Det är ju väldigt mycket jobb med vatten då, va?
Ja.
Så är det ju. om man ska göra det 2 gånger om året. Det går ju att tänka sig faktiskt att man använder vattnet efterhand. Om det ska vattnas eller ja, sådana saker där man kan återanvända vattnet och så tar man det lite grann pö om pö.
Det där är farligt kan jag säga, för det är sådär jag har gjort. Men så plötsligt har ganska många dunkar gått.
Och så har du måste dem. Fylla på dem varje gång du gör det, Kalle.
Ja, det har varit så enkelt att man ska åka och, liksom, och jaga. Och så då bara tar man en dunk och stoppar in i bilen. Och så har man en dunk mindre plötsligt.
Mm. Ja, nej, man får ju fylla på den och ställa tillbaka den och hålla koll på när skriva något på dem eller någonting sånt där. Att den är bytt ett datum eller någonting då som man har koll på det. Så blir det inte så mycket jobb på en gång. Men sen vill jag också säga så här att det där vattenlagret, att ha vatten, tillgång till vatten som man har sån koll på, det är ovärderligt även om man är osäker på det. Därför att koka det och låter svalna så är det drickbart igen, va?
Ja, oavsett hur länge det har varit i dunkel.
Exakt. Tänk liksom att ha 150 liter vatten där när det inte finns.
Dröm.
Ja, verkligen alltså. Men när bytte vi senast då? Och vi kan väl säga så här, när det gäller kommunalt vatten som har så väldigt höga krav på sig.
Mm.
Vattenrening och sådana saker. Så alltså, jag har inte hört det senaste. Det finns, pågår ju ett antal test runt om då utav privatpersoner men också utav Västerås kommun. Och när vi var i kontakt med dem för några år sedan, då hade de ju kört i flera år och det var inget fel på vattnet.
Men inte 7 år?
Var det så länge?
Jag tror det. Jag får det.
Eller och, ja, men i alla fall så är det ju också, va?
Sen Västerås, Sveriges beredskapskommun nummer 1.
Ja.
Ja, de känns som att de satsar.
Ja, det gör de verkligen.
Ja. Men sånt vatten håller förmodligen längre.
Stor sannolikhet. Och har du eget vatten och det var lite bakterier i när ni gjorde provet men det var tjänligt. Ja, då finns det ju chans att de där förökar sig då, va?
Ja. Men,
och det är samma när man förvarar, det är ju samma regler alltid. Mörkt,
svalt.
Och så brukar man ju säga torrt också, men det blir lite konstigt när man har vatten.
Ja, men för jag har jordkällan, det är svinbra. Det fryser inte det.
Exakt. Men sen gör det ingenting om det skulle frysa heller. Bara du ser till att du har lite mindre i behållarna då för att det sväller ju, va? En sak som vi pratar om rätt ofta, det är just det här att ha i frysboxar. Eller frysskåp, om du inte fyller upp skåpen. Så fyller du i med PET-flaskor helt enkelt. Som är fyllda till, ja, där det börjar smalna av i halsen ungefär då. För då blir ju det också kylklampar som hjälper till att hålla frystemperaturen under längre tid. Det blir ju som en större kall massa som blir svårare eller tar längre tid att värma upp. Så då blir det ju extra kylklampar i frysen så länge du inte utnyttjar platsen då. Så en frys ska ju vara nästan full eller full hela tiden. För då håller den längre tid vid strömavbrott då.
Ett annat sånt här tips som jag hör ibland, det är att om man har mycket burkar, så konservburkar, så att honungsburkar och sånt där som vi håller på med när vi konserverar och lägger in och så här. Att när man förvarar dem, att man kan förvara dem med vatten i.
Ja.
Men jag tycker det verkar lite pilligt, men det är kanske ett bra tips för någon.
Ja, men jag tänker begränsade ytor och i och för sig håller man på med konservering och har burkar och sånt där, så kanske man inte har de allra trängsta utrymmena, men
och om det är de som konserverar i en etta någonstans, då får ni höra av er, för då vill vi ge er ett diplom.
Ja, ja precis. Ja, det blir väl lite burkar. Fyllda burkar i skafferier och källare och tomma burkar i handkammaren.
Mm. Fan, vilka burkar som brann upp förresten.
Var det så?
Jag hade precis köpt flera lådor med nya, alltså bara för att det går ju åt burkar. Så jag hade köpt 2 stycken sådana här jättelådor med konservburkar, olika storlekar. Nu är det bara som en glasklump där ute i. Mm.
Så är det ju. Det är det. Jag har tänkt mycket på det där. Senast nu när jag höll på med fröna faktiskt, Kalle. En liten utvikare. Alltså jag borde ju göra 3 ställen med fröer. Fördela fröerna på 3 ställen. Alltså våran 3-regel. Förstår du? Alltså att man... Tänk när det verkligen gäller och man har de här jättefina fröförråden som jag har byggt upp. Ja. Både med egna fröer och köpta fröer och sådär. Stora mängder med väl utvalda sorter som funkar här och vi vill ha och tycker om och är nöjda med.
Det är som en sexnovell där, Patrik.
Går du igång nu, Katten?
Ja. Stora fina lager med utvalda sorter.
Ja, exakt. Tänk, det är ju så.
Ja, tänk om det brinner då, ja.
Ja, exakt.
Det är borta.
Ja, om du då istället hade haft dem på flera ställen. Då visst, du hade haft mindre, men du hade haft kvar de här värdefulla sorterna och fröer. Så att det räcker.
Men helvete vad jobbigt att ha. Då ska man ha 3 ställen att ha. Alltså det är, man har ju fullt sjå med att ha 1 ställe.
Ja, och hålla ordning där, ja.
Mm. Men så är det absolut.
Så är det, och...
Men jag på vatten.
Ja, precis.
En annan fråga vi ofta får är hur man gör rent dunkarna. Om man behöver göra rent dunkarna då när man byter vatten.
Mm.
Hur gör man?
Alltså, en utav de grejer som man får ju diska ur dem då. Kan du göra.
Skitjobbigt ju.
Ja, men alltså ta i någon droppe gäss eller annat diskmedel och... ljummet vatten eller kallvatten om du bara har det och skölj ur den. Ja. Och sen kan man ta en tesked klorin i till exempel med lite vatten och skaka runt den i det där då.
Ja just det, men häll ut det sen. Det är man blandar till det i dricksvattnet.
Alltså det finns klorin eller kaliumpermanganat. Det är också ett annat ämne som du kan ha i vatten för bakteriedödande då. Men då har du ju det i sen, va? Och det luktar ju och smakar och så vidare då.
Just det.
Där har du ju det där att askorbinsyra när det gäller kloret då gör ju att doften och lukten eller lukten och smaken försvinner utav kloret då.
Du får fråga, om man har, säg att jag har 14 dunkar i jordkällaren.
Ja.
Och sen byter jag aldrig ut dem för jag orkar inte. Jag glömmer bort det. Skjuter upp. Prokrastinerar. Jag är sämst. Jag orkar inte. Jag pallar inte att byta det vattnet. Det får vara kvar. Sen har jag ett sånt här, en sån här jeepdunk från, som vi säljer, Lifesaver vattenfilter.
Ja.
Kan jag då kan jag trygg med att om jag har haft vattnet där i 5 år kan jag köra igenom vattenfiltret och känna mig trygg?
Jajamensan. Om det var rent, alltså det är ju det här, vet du, med massa lösta metaller och sånt där som inte filtren kan ta alla gånger, va?
Just det, men det är en normal bakterietillväxt och
jajamensan,
det tar det.
Absolut. Men det är ju det där, ja precis. Eller kokare då, va? Eller vattenfilter.
Perfekt. Och så var det lite klorin för att göra rent dunkarna om man känner att man behöver det. Du, fan, kom på en grej nu. Jag sitter och kollar på den nedbrunna laggården. Jag var ute igår och gick lite runt gården här. Så jag har ju åkrar runt oss.
Ja.
Och typ 100 meter ut på en åker, så 100 meter från laggården, låg liksom ytterhöljet i tjock plåt från en kettlebell.
Hade alltså, den exploderat den, alltså?
Förstår du, den måste liksom ha byggt upp tryck i sig och sen har botten blåst ur och då har den flugit liksom, alltså måste ha flugit 200 meter upp i luften. Så jävla obehagligt. Tänk om den har flugit hitåt istället, alltså mot huset.
Rätt genom rutan.
Det är en ganska konstig grej. För jag började tänka så här, var det någon gasflask? Men det var inte, det var det inte. Så det måste ha varit att den byggde upp ett tryck i sig själv och sen bara flonk.
Du, när du säger det, alltså de där, ja, det är inga hål i dem.
Nej. Ja, men däremot så är det, de är ihåliga och så ligger det järnvikter i. Det kan man höra, ibland så finns det vissa som börjar skramla lite efter ett tag.
Ja, jag tänker mer att det är olika tjocklek på godset många gånger för olika vikter. Men just det här att om de värms upp då, så blir det ju ett väldigt tryck på gasen där inne, alltså, luften.
Ja, det var väldigt tryck uppenbarligen eftersom den flög. Jag blev ganska förvånad. Jag förstod att det var liksom som gummi längst ut, det blir som en ballong och flugit iväg. Men det var alltså Den vägde ändå typ 2 kilo. Sjukt.
Ja, men alltså, nej. De där står ju lite överallt. Jag tänker på brandmännen och räddningspersonalen där, att det där, för du vet, gasflaskor och sånt.
Ja, det vet man ju, alltså det vet man ju, det ska vara skyltar och det frågar de om när man inte äter 2 så. Men då frågar du inte, har du några kettlebells som står där inne?
Nej, precis.
Ja, det kan ni tänka på om ni förvarar kettlebells, att de kan bli livsfarliga projektiler. Är vi klara med vatten, Patrik? Det, vi säger bara det där med 3 sätt att skaffa vatten.
Försök, vatten är så grundläggande, så avgörande. Så, och när det gäller de här viktigaste grejerna som vatten, så är det väldigt bra att tänka just att man har 3 sätt att få tag i vatten på. Försök inventera, har du möjlighet, samla regnvatten. Det kan vara kontaminerat och så vidare, men det är ändå ett sätt, va? Och la eget lager. Finns det någon sjö i närheten, något vattendrag där man skulle kunna hämta, filtrera, koka för att få rent vatten. Alltså så att du har minst 3 sätt att få vatten på. Det andra är att du har försöker komma upp i minst 3 sätt. Och det behöver inte vara olika metoder, men att du har 3 varianter utav rening. Det kan vara 3 olika metoder som kokning, filter, tabletter. Men det kan ju också vara kokning och 2 olika filter till exempel. Att du skulle det fallera någonstans så har du i alla fall 1 eller 2 metoder kvar innan du står utan.
Just det.
Och filter har ju en fördel gentemot kokningen, och det är ju liksom det där att du får renare vatten helt enkelt.
Jag går snabbare också.
Ja, jag tänker på det där din, när du pratade med, när du var ner till Ukraina där och de tog vatten ur gyttjepölar och lät sedimentera ner och koka det som var uppe, det här slammet.
Ja, shit alltså.
Ja, tänk att kunna kört det genom ett filter.
Ja. Och vad ska man köpa för filter då, Patrik? Är det något speciellt du tänker på?
Ah, nu slutar vi kåpa oss här. Utan okay. Det är så här. Vi säljer de bästa filtren av den här typen som finns. Och det är Lifesaver. De finns på våran sida. Med tillbehör numera som det har tagit tid att få in då. Så det finns extra filter och sånt att köpa där också. Det är 3 modeller. Det är en ryggsäcksmodell. Det är en 5-liters modell.
Alltså ryggsäck som att man kan ha en ryggsäck. Inte att den är en ryggsäck som man bär med sig. Utan att den är tillräckligt liten för att stoppa en ryggsäck.
Ja, exakt. Oh. Bärbar kan vi säga då. Oh. Och 5-litaren, ja, den eller 20-litaren som är som en jeepdunk då för fordon och sådana grejer, va?
Ja.
Eller ett stort filter för en större grupp eller någonting sånt där, va? Det som är speciellt med de filtrerna, det är ju det att du bygger upp ett tryck. Du har ett ställe där du fyller på smutsigt vatten och sen har du andra änden där du pumpar, och då får du ett lufttryck inne i behållaren som gör att vattnet kommer att pressas igenom ett filter, så du har lite tryckvatten med en kran då, va? Och det finns till och med så du kan ha en slang på för att fylla dunkar eller till och med duscha, för det är duschmunstycke på den också då, om du eller spolar av någonting. Så det är. Och att det märks om filterna går sönder.
Det kan jag också rapportera. För jag hade ju misslyckats med en sån där dunk och låtit den stå ute så här frusigt.
Ja.
Och då kan den inte bygga upp tryck längre. Då vet man att filtret är trasigt.
Till och med det, ja. Och sen blir det grumligt om det är mindre. Då får du liksom det här tryckluften i vattnet som gör att du får ett grumligt vatten.
Snyggt. Okej, vi går vidare.
Ja.
Information. Nu är vi på upploppet. Vad betyder information, Patrik?
Ja, det betyder ju, vi pratade ju kommunikation förut då.
Ja.
Och det är ju hur man ska kunna kommunicera med varandra. Så det kan vara lite förvirrande att blanda ihop med information. Men information är så viktigt i flera olika aspekter. Och det är ju, hur ska du få in information till dig själv? För vet du ingenting då, hur länge, så dels så blir det väldigt, alltså det är väldigt tärande med ovisshet.
Mm.
Det är ju det, va, Tänk dig bara om du ska ta ett medicinskt test som kanske är lite allvarligt och vänta på resultatet, va?
Ja.
Det kan ju vara, ja, och det, då kan det vara mycket, mycket, mycket värre saker än sånt. Och så att få information så att man vet, det är viktigt. Men sen är ju information väldigt grundläggande för att ha som beslutsunderlag. Vet du ingenting, vad ska du ta för beslut? Det vet du ju inte, va? Utan en beslutsprocess bygger ju på att samla in information, bearbeta, analysera den och generera ett beslut.
Skjuta från höften.
Kallar du det? Ja, precis. Ja, men så välgrundat beslut då. Det beror ju på vad du har för kvalitet på informationer och sånt där. Men tittar man också i oroliga tider och så vidare. Det var ju tydligt. Det var ju också erfarenhet från Ukraina när du var ner, när de berättade för dig just det här med radio. Att de var utstörda frekvenserna och man använde ryktespridning för att skapa oro och förvirring i staden.
Exakt.
Var Mariupol flyktingar du, det här första när de stred så länge nere i stålverkets källare och gångar och sånt där.
För det här var ju det de sa var det värsta nästan, som i början av ockupationen där, att man inte visste någonting.
Nej.
Att det var ovissheten var det som var värst.
Mm.
Värre än liksom matbrist och allting.
Ja, det är ju tortyr nästan, va? Ja. Just det var det jag började med att säga, just det här med ovissheten är väldigt tärande, va? Men också att får man information då på olika sätt som man kan värdera, så är det väldigt, väldigt värdefullt.
Mm.
Och det har ju blivit nästan, jag märker det fler än jag som säger det där med vevradio nu. Det har nästan blivit en symbol i att man liksom ska kunna köpa sig till. Bara skaffa en vevradio så har du gjort ditt liksom.
Ja.
Och jag brukar väl säga så här generellt då, att just vevradio, det är lullull och så vidare på den. Och du vet, att sitta och veva på en liten vev, det genererar ju väldigt lite. Se till att ha extra batterier och sånt, eller laddbara batterier och möjlighet att ladda och sånt där då, va, på något sätt.
Ja.
Eller batteribankar, eller ja, det finns så otroligt många. Jag tänker att kanske man köper en bättre radio än de flesta vevradio är, va?
Alltså du menar, kan det vara så att vevradio, att prata om det när det gäller beredskap, är liksom en rest från när innan det var så bra batterier och så bra uppladdningsbara batterier och sånt där?
Nej, jag vet inte. Det har ju liksom blivit en sorts symbol på något sätt, va? Nallebjörn tänker jag nästan.
Mm.
Vevradio, en liten sån. Jag kan väl säga så här att vi har ju det.
Ja.
Små vevradiosar i, men våra radioapparater kan man ju också lyssna på FM-banden då, de här vanliga sändarna då. Alltså de här walkie-talkiesarna vi har, de kan också ta in FM-bandet då med P4 och det här, va. Så att vi har ju väldigt många olika sätt att lyssna på radio.
Mm.
Minst 3 sätt. men jag rekommenderar en högre kvalitet. För ofta, alltså de här scenarierna då, information är så viktigt. Hur länge ska det pågå? Vad är det som har hänt? Kan vi överhuvudtaget stanna kvar? Behöver vi flytta på oss? Sådana grejer.
Ja.
Eller, alltså, helt avgörande beslutsprocesser där, va? Eller beslutstaganden. Så att det är jätteviktigt att få in. Och om du då har en bättre radio, så kanske du inte bara kan lyssna på en P4-antenn som sänder här, va? Den som du har närmast dig. Utan då kanske du kan få in en eller två andra P4-antenner i andra dalar och så vidare, va? Andra berg. Och till och med att du kan ha så att du kan lyssna på kortvåg. Att du kan lyssna på kortvågstationer på olika ställen då. Kanske i alla fall i Europa, Storbritannien, kontinenten och sådana saker. Ifall det inte funkar alls här, så kan vad hänt i Sverige egentligen, va? Då kan du eventuellt få information därifrån istället. Då har du liksom höjt din förmåga.
En annan grej som har slagit igenom på senare år är ju Starlink-terminaler. Alltså sätt att skaffa internet direkt med satellit. Mm. Är det någonting som du förespråkar?
Alltså inte för radio.
Nej, men för information tänker jag.
Ja, men inte istället för radio.
Ja, jag förstår. Inte istället.
Starlink är säkert jättebra, men ja, vanlig radio är ju inte så otroligt. Visst, du behöver ju sändarmaster och så vidare, men tittar man på P4-bandet som är det grundläggande informations, det brukar säga att det var en av de få grejer som vi hade från kalla kriget när vi hade ett sånt där fantastiskt totalförsvar med hög civil beredskap och lager och ekonomiskt försvar och så vidare, va? Som de inte har förstört. Så att det här lokalradion, Radio P4 för information, det finns kvar som system. Och det är väl så att i och med att det gör det också nu, och framförallt nu då när man skärper till sig, så hoppas jag ju att de skapar bättre redundans och möjligheter att upprätthålla den informationsnivån då just på P4.
Britas farsa har ju fan varit beredskapschef på SVT.
Ja.
Så han har liksom jobbat med att se till att, det, att, man, att information kan komma ut även i ensam kris.
Ja.
Om Kaknästornet sprängs så måste man fortfarande kunna göra TV.
Mm.
Men ni vill väl se hjälp, jag köpte en bondgård, även om ryssarna anfallit, tänker jag.
Nej, okay, men alltså var... du kan ju tänka dig om någon känd person kommer och lägger ut pratar till folk i TV-sändning. Och jag, när jag säger det så hör jag ju samtidigt en tanke i skallen här, just det här med hur det där kan missbrukas.
Mm.
Med såna här AI-animationer där det ser ut som det är någon.
Ja.
Det ser ut som det är svenska kungen som pratar och så är det bara en animation, va? Och så sprider de. Nu ja. Har svenska staten gett upp. Alla lägger ner vapnen.
Ja, men då vet ju alla. Alla som lyssnar på podden känner ju till att om ni får höra att motståndet har upphört, då är det falskt. För vi kommer styra till sista man, är det inte så?
Det är ju en, varför jag tar upp det är ju för att det är ju en sån extremt gammal klassiker.
Mm.
Det var liksom nästan stod alla meddelanden om att motståndet skulle upphöra är alltid falska. Det stod på enda telefonkatalog överallt liksom.
Ja.
Och det gäller nog fortfarande.
Bra att veta. Det är fan svårt det där med AI. Alltså det är som att man vet inte vad man ska tro på. Och det är ju väl lugnt i de här, alltså i fredstid. Men om det blir dåligt, då, alltså...
Ja, det tillhör ju verkligen informationsbiten här också. Att vara medveten om att kunna värdera information, va?
Det är ju folk uppenbarligen helt jävla sämst på.
Ja, men det är inte så lätt heller. Så att vi är väl inte jättebra på det till mans då. Men det kan ju variera hur bra man är. Men att man är medveten om det, speciellt i... Alltså, jag tänker så här också, de pratar om det där att de är så upprörda nu för att några har sagt att det finns risk att det blir krig, va?
Mm.
Men jag har ju sagt det tidigare, nu när det blir, vad ska vi säga, det blir inte riktigt första, alltså du har ju ett riktigt stor krig som pågår i Ukraina och det håller på att flamma upp på andra platser. Men samtidigt pågår ju kriget på så många andra plan. Alltså informativ och information, misstro, skapa misstro, ekonomiskt och så vidare. Det pågår ju redan krigsaktiviteter. Mm. Cyberkrigföring och sådana saker. Va? Jag vet inte om det har börjat med sabotage, alltså på plats mer och så. Kan ju komma.
Koranbränningar.
Ja, det kan vara, vet inte, men det kan ju vara just för att skapa, påverka det här med NATO, var det väl där, va?
Ja, men då, herregud, var det bara SDR som gick ut och vevade mot muslimer i samband med att Turkiet skulle ratificera Sveriges NATO-ansökan.
Ja.
Det skulle ju förbjudas halvmånar och det skulle förbjudas det ena och det andra. Och det var ju, det kändes ju väldigt, väldigt väl tajmat med den där NATO-processen.
Ja. Nej, jag är inte så insatt i alltihopa det där.
Men
det är i alla fall att man ser upp med sådana här saker. Och framförallt kanske, det blir ju mer och mer komplicerat i och med att det är det här med AI. vad har de egentligen sagt? Är det de som har sagt det och så vidare? Så det blir en väldigt, väldigt stor osäkerhetsfaktor då, va?
Ja.
Jag vet inte hur det går att skydda radiosändningar och sånt där, men jag tror att det har relativt hög säkerhet i alla fall när det kommer på de vanliga frekvenserna. Men det är ju absolut inte 100 det heller.
Nej. Och hur ska man tänka då?
Nej, det är ju var och ens omdömesförmåga. Egentligen som bygger på väldigt komplexa saker bygger omdömet på.
Ja. Du, när vi pratar om information så inget som jag börjar tänka på då, det är ju också det här med beslutsunderlag. Alltså, du har ju ett väldigt stort referensbibliotek hemma till exempel.
Ja, alltså, det är också böcker. Information.
Ja, att du har uppslagsverk och sådär som många kanske inte har. Vi har ju väldigt mycket New York bestseller litteratur här hemma. Men vi har inte så mycket referenslitteratur.
Nej, men så är det ju. Jag har väl i alla fall ett hyfsat bra gammalt byabibliotek här hemma hos mig, kan man väl säga. Sånt som fanns ute i småbyarna förr då. Mm. Du vet när bibliotekarien åkte ut en kväll i veckan. Det är väl bokbussarna som är kvar istället nu, tänker jag.
Ja.
Men så är det ju. Jag har ju ett bibliotek som jag skaffade ju böcker redan som barn. Och jag har läst väldigt, väldigt mycket förr. Nu har jag för dåligt arbetsminne för att läsa jättemycket då. Men det blir mest som referenslitteratur då.
Mm.
Och det finns ju väldigt, väldigt mycket. Ja, men alltså om man tänker sig att du inte kommer åt internet, som är en oerhört komplex infrastruktur för att det ska funka. Även om du har det här med att det kan vara byggt för, alltså det var ju en militär infrastruktur från början. Så att den byggdes ju för att hålla. Alltså att när det gick sönder åt ett håll så kunde det gå andra vägar. Och det där finns ju kvar. Jag vet när vi byggde vårat nät här. Sunne kommun då, som också drog sina kommunstamnät, fiber. De knöt ju ihop åt olika håll hela tiden. In i den kommunen, in i den kommunen, åt det hållet och så vidare, va. Så att det kan gå två vägar.
Smart. Redundansregeln.
Ja, men exakt. Att det fanns flera vägar som informationen kunde gå då. Men det är alltså ingenting som är någonting som är självklart att kunna upprätthålla.
Ja, men ni kan göra den där som övningen. Att man försöker prata om någonting och så får man inte googla. För man vet ju väldigt få saker nu för tiden. Så att man är så van vid att alltid kunna kolla upp det.
Ja, det är som att hjärnan rationellt vet att men det går ju att kolla där, då behöver jag inte komma ihåg det.
Och det här är ju, vi pratade väl om när vi pratade om kommunikation, men att skriva upp telefonnummer till exempel kan ju vara en bra grej.
Ja.
Och likaså för transport, att ha en bilatlas i bilen om du inte kan använda telefonen för att navigera.
Exakt.
För det är också en grej som man har lärt sig av med.
Ja.
Alltså för unga lyssnare, jag vet inte om ni fattar hur det var förr. Att man var tvungen att, ringa och så var man tvungen att göra upp en plan för hur man skulle ta sig någonstans. Och då fick man liksom komma ihåg alla steg. Sväng vänster vid affären. Och sen kör du 200 meter och sen är det första hög. Så där fick man hålla på liksom innan GPSen.
Ja, och så den som satt i passagerarsätet var ju ofta kartläsare.
Aha.
Satt med kartan framför sig. Ja, nu är det höger här nästa mot väg 22.
Ja, så testa, alltså det är också som blandövningar. Nu testa att ta er någonstans utan GPS för att se hur lätt det är.
Ja, jag har i bilarna så är det faktiskt både en Sverige-nordisk och en europeisk A4-atlas som sitter i fickorna bak på sätena. Framsätena.
Så har ni inte det, då ligger ni efter.
Ja, oh. Exakt.
Men det bara är Europa, Patrik. Tänk om du måste evakuera ut ur Europa då?
Där gick gränsen. Då får det lösa sig helt enkelt.
Ja.
Men det är samma sak faktiskt. Jag har jag har ju gjort större evakuering / flyktväskor till våran familj och till mina barns familjer. Och i dem finns det faktiskt en fick vägatlas över Norden då. Jaha. Och det blir ju så att det är ju inte lika detaljerat, men å andra sidan ska du bära på den också, va?
Ja.
Så, men den är ju hyfsade vägar och kartor då över hela delen. Men sen kan vi väl också säga så här då, att kan man hålla igång en bildskärm, en mobiltelefon eller någonting sånt där och ha lite större minne. Det var några mobiltelefoner sedan vi faktiskt började betala för lite större minne i mobiltelefonerna för att kunna ha just offline-kartor över Norden till exempel. För då får du ju väldigt hög kvalitet. Du kan ju ha terrängkartan, alltså den som militären använder.
Mm.
50.000-delskartan eller ekonomiska kartan som är ännu mer detaljerad då. I mobilen. Alltså du är inte beroende av mobilnäten. Dock, om du vill veta vad du är, så är du ju beroende av GPS. Om du inte kan hålla reda på det som på en vanlig papperskarta då, va? Så GPS-systemet kan
GPS
ju...
GPS kan man nog inte lita på i händelse av krig i alla fall, va?
Nej, jag vet inte. Det är ju, det beror på hur det här med stjärnornas krig och skjuta ner satelliter och så vidare. Men det är ju ett komplext system, så det är ju sårbart, va? Så är det ju. Men det finns ju rätt, vad ska jag säga, du behöver väl ha 3 satelliter du får in, och det finns väl, nu kommer jag inte ihåg, men det är väl närmare, inte 30, men närmare 30 i varje system i alla fall, va?
Okej.
Okay. Ja, jag ska inte, det finns många och det räcker att du får in 3. Och det är överhuvudtaget hålls igång. Men å andra sidan så har du ju kartorna i mobilen om du kan hålla igång mobilen då istället.
Mm. Mm.
Boken är ju alltid, inte alltid ska jag inte säga, för du har ju det här med brand till exempel. Jag tänkte på det när vi sa referensbibliotek.
Oh.
Förut, du har ju det. Brinner det ner så är det ju borta, va?
För jag gör ju det.
Ja.
Du, är vi klara med information?
Ja, varför det är så viktigt... P4.
Vi har bara pratat om radio. Eller finns det något annat sätt?
Ja, det gör det ju såklart. Alltså, det beror ju på situation. Man kan ju helt enkelt skicka iväg, gå dit, titta, hämta, ta reda på saker. Spana, du är drönare. Du får in hela den biten om du vill det också, va?
Mm.
Och sen... Nej, men ja, det skulle man väl...
Fan, drönare är ju smart. Det borde man ju lära sig att ha.
Ja, men alltså, tänk bara det här scenariot. Skogsbrand.
Oh.
Tänk att kunna skicka upp en enkel drönare bara rakt upp 300-400 meter ovanför och kunna titta var är det brinner någonstans. Hur nära är det? Vart är det på väg? Tänk bara, alltså, ja, så är det ju. Mycket av den moderna tekniken där är ju väldigt värdefull om man har tillgång till den då. Va?
Synd att man tar tålamod och lära sig.
Men drönare är inte svårt.
Mm.
Det är gjort för att sådana som du ska kunna flyga det, Kalle.
Okej, okay. Vi går vidare från information till den sista bokstaven i hemskt vis, och det är säkerhet.
Mm.
Där kommer drönare också in, kan man väl säga.
Ja, det gör den ju i och med det scenariot jag räknar upp där, så har det ju verkligen med säkerhet att göra, va?
Ja. Men berätta, hur ska man tänka med säkerhet?
Alltså säkerhet är ju egentligen att förbereda också då att det inte ska hända otrevliga saker. Och vi var inne lite grann på det i förra avsnittet när vi pratade om hälsa. Och... det här att förebygga skador, det är ju säkerhet i allra högsta grad, va?
Mm. Skyddsutrustning.
Ja, och där har du ju sådana saker som kan vara att du har rejäla skor.
Stålhätta?
Kan, ja, stålhätta eller trampskydd om du är i sådana miljöer där det är relevant. Då. Men annars att du har rejäla skor överhuvudtaget då, så du inte får... ja, men du vet, vandringskängor, då får du inte så ofta pinna rätt in i foten och sådana grejer som om du går med foppatofflor, va?
Hörru.
Hörru, det är ju så här, jag har ju också foppatofflor, jag tycker foppa på sommaren, men jag får vara väldigt noga vad jag använder dem då. Jag har ju redan krantat mig rejält med dem en gång, va?
Ja, ja.
Nej, jag är ju också så där att man har skadat sig några gånger just för att man inte har varit noga med sådana saker. Det andra är ju arbetshandskar. Jag har blivit bättre på att använda det de senaste åren faktiskt. Och historiskt har jag inte tyckt om att ha handskar på mig. Men då blir det ju ett och annan flisa och ett och annat sår och en och annan antibiotikakur, va?
Ja. Jag har så ärr på alla fingrar på vänsterhanden, för att det är liksom den man håller i och så gör man något med högerhanden. Alltså jag har gjort illa med så många gånger. Så jag,
men alla fingrarna är kvar, va?
Ja, inte för att skryta, men.
Stöllar och tur, säger vi här i
världen. Ja, ja, men okej, så arbetshandskar. Hjälm, glasögon, sådana grejer.
Ja, precis. Självklart. För många kan tänkas just det här när man kör med röjsågar, motorsågar och så vidare. Jag har faktiskt haft lite brist där. Så det har blivit hörselkåpor och glasögon istället. Men nu är det faktiskt en Husqvarna skyddshjälm där. Snyggt. Nere. Både för motorsåg och röjsåg då. Så nu har jag skaffat en sån också.
Ja.
Skyddsglasögon. Det blir ju det här med läsglasögon / skyddsgoj som skyddsglasögon ibland när man jobbar med saker.
Mm. Jag brukar kisa.
Ja. Mindre träffyta.
Exakt.
Kanske ögonlocket skyddar lite.
Exakt.
Kalle.
För vinkelslip. Får man kisa.
Ja, ja, nej, alltså, oh. Jag tycker det skulle vara så otrevligt att få någonting där. Alltså synen. Nej.
Åh, fy fan.
Ja, du börjar bli stor nu, Kalle.
Åh.
Ja.
Får lägga av.
Du får lägga av och kisa.
Men och sen är det då sågskyddsbrallor när man sågar motorsåg. Men det här är ju allt. Det kan man ju liksom tänka över vad man har för behov. Alltså personlig skyddsutrustning på kroppen. Men är det också brandvarnare och sånt där?
Absolut. Och Där är ju högaktuellt nu då, eftersom du har råkat ut för det här, va? Men tänk dig situationen när det är jäkligt stökigt, alltså. Ja. Väldigt illa. Och du, ja, men försäkringsbolag, vad är det för någonting liksom? Ditt hus kommer att vara, speciellt om det är förberett. Jag tänker ju det om mitt eget hus som är byggt från början för liksom hållbarhet i alla tider.
Mm.
Tänkte ju så när jag var 26 år och byggde det. Jag tycker det är lite roligt. Jag känner det faktiskt själv idag. Hur kunde jag? Men jag var nästan född sån. Det var småbarnsförälder och ansvar och sånt där också. Men i alla fall, då blir ju huset väldigt, väldigt betydelsefullt för dig, va?
Mm.
Och då kanske du ska förbereda dig lite längre om inte brandkåren kommer på 10-20 minuter, va?
Mm.
Och ja, det är ju så här också, varje halvsekund som du kan göra en insats mot en eld i tidigt skede kan ju avgöra om huset är kvar överhuvudtaget liksom.
Mm.
Alltså det är så att fort få in en insats.
Mm.
Det är ju där brandsläckare och sånt är så makalöst bra, va?
Mm.
Och jag får väl säga det igen hur jag har gjort då. Återkommande här. Vid varje ytterdörr så sitter det, ja, på den ena sitter det 6 kilos pulver och på den andra sitter det, ska vi se, tror det är en 12 kilos skum faktiskt. Man brukar ha pulver, för det går till allt, inklusive elbrand då, va? Men det blir ju pulver väldigt mycket överallt då. Så är det inte elbrand så kan ju skum vara väldigt bra då. Och sen sitter det även uppe i trapphuset en 6 kilos pulversläckare då. Och på varje ställe finns också en brandyxa och det finns svetshandskar. Och det är ju till för att kunna komma in i en vägg till exempel. När det är, om det brinner el och sådana grejer med pulversläckare då, att du kan bryta upp och få på det. Inne i väggen så att det inte, det är ju ingen idé att stå och spruta på en vägg när det brinner innanför, va?
Just det.
Så då kan du hugga upp där täckande skivor, brädor och sådana saker med en brandyxa.
Jag tycker vi har pratat så mycket om brand på sistone, så alltså det här kanske är ett flyktbeteende för mig. Men ska vi prata lite också om alltså, för en grej som vi har inte pratat om så mycket i podden, men som är ganska påtagligt i, om man till exempel konsumerar amerikansk prepping-kultur, så är det ju det här med vapen och skydda sig.
Får bara
sig
säga som brandvarnare.
Ja. Seriekopplade, va?
Ja, exakt. Okay. Och det har vi fått in, för vi pratade ju om detta med anledning av eran brand hemma nu då, för ett par avsnitt sen. Och just det här att ha det, för då kan du även ha brandvarnare som inte är allt för långt borta då. Klarar av att sitta ihop med de som är inne i huset. Jag har ju ett snickeri och där är ju ökad brandrisk med damm och elinstallationer och sånt där som måste vara väldigt noggrant gjorda. Men det är ökad brandrisk i ett maskinsnickeri, så är det ju, va. Och då, om det börjar där ute, då skriker varenda brandvarnare i varenda sovrum, tvättstugan, överallt här inne. Går en, går alla.
Kommer du att säga var det brinner då, eller får du springa runt till alla?
Nej, man, det gör den inte. Så avancerat är det inte.
Nej.
Så att det får du göra.
Ja, då jävlar åker fotpatofflorna på.
Ut i halkan, i slasken.
Men okej.
Okay. Barfota i fotpatofflorna.
Seriekopplade brandvarnare. Ja. Nu är det här med vapen då, Patrik, som jag vet att du alltså måste undvika.
Ja, säkerhet överhuvudtaget. Ja. När det gäller kriminalitet och sånt då.
Ja.
Nej, men alltså, är det väldigt, väldigt illa med beredskapen i ett land, så kommer ju situationen fort att bli väldigt desperat. Och då beter sig människor väldigt illa. Jag har ju insett det för jättemånga, många decennier sedan. Och det har varit ett bekymmer när man ser hur folk är här. Att de inte bryr sig om vad som ska hända med deras barn och barnbarns framtid egentligen då, va. Alltså jag tycker inte om att säga sådana där allt för nedvärderande ord, men så jag låter bli det, men det är inte vackert, va.
Nej.
Och det är ju därför jag sitter här med dig, har gjort i 3 år, och pratar om det här. Vi måste se till att vi får med många fler, va? Alla egentligen. Därför alternativet är inte bra.
Och, är det där att liksom, din beredskap är allas beredskap?
Ja, men det här att vi får, det kommer ju bli fruktansvärt med alla människor som inte har förberett sig någonting. Alltså, de har ju barn och sånt också, folk, va? Så att och det är också någonstans att det blir som en symbol för en kultur som är rätt kass på många sätt, om jag ska vara riktigt ärlig, va. För vad ligger det för likgiltighet i det där, va? Och jag brukar ju säga det, att det kanske inte är hatet som är kärlekens motsats egentligen, utan det är likgiltigheten, va. Så att det är jätteviktigt, och det är därför jag också åker runt. Och när jag åker runt så är det ju väldigt mycket de som, i alla fall när det är föreläsningar, som då kommer ju de som är intresserade, va.
Just det.
Och det jag vill då är ju att ge, ja, men alltså, min föreläsning handlar ju om att det går ju liksom inte att låta bli egentligen, va. Det är så pass illa, så pass sårbart, och det finns inte mycket, utan det är vi som måste göra det, va. Och vad alternativen är och så vidare. Och man ger argument, men också att människor ska känna det liksom, att vi måste hjälpas åt, va. När man har den där eftertänksamheten i kroppen liksom där att när det här går inte, vi måste få med fler, va. Men sen är det, ska man väl också säga så här, att det blir ju ändå så att det finns en säkerhetsrisk med kriminalitet, därför att det finns kriminella människor helt enkelt. Det finns människor som inte är så snälla.
Och om samhällskontraktet rivs, alltså om staten inte längre kan upprätthålla sina åtaganden, då kommer det ju där antagligen bli värre.
Ja, jag, man brukar väl prata om 1%-arna, tror jag, de här kriminella, va? Brukar man inte göra det?
Ja, de brukar göra det om inte annat. De har ju på sina motorcykelvästar står det 1%-are.
Okay. Jag vet inte
om det, finns, om det är forskning bakom det eller om det är bara en grej man
säger. Nej, men att det är i alla fall en viss andel av befolkningen som är kriminellt tänkande då, va? Ja. Och då kan man ju tänka sig så här, att om inte risken att åka in i finkan och häktet finns alls i princip, så ökar väl förmodligen, då kommer det vara de där som egentligen är kriminellt tänkande men tänker att de helst vill sova hemma. Om de nog kan vara kriminella och sova hemma i alla fall, så kliver in fler på den arenan, va? Ja. Det är ju inte en otänkbar logik och otänkbar scenario. Så att det kommer att öka helt enkelt, va? Och det man kan göra, så här, alltså det är ju en fråga det där, och den är ju väldigt känslig.
För ja, men jag tycker att man också ska prata om kanske att liksom, oftast är ju folk kriminella för att de inte ser något annat alternativ. Och om det blir en kris och folk inte har mat, då kommer ju också den delen av befolkningen som inte längre ser ett alternativ bli större.
Ja, det var ju det jag syftade på förut, ja. Det där att vi måste få med alla. När barnen svälter, va? Mm. Då kan man tänka sig göra fler saker än vad man kanske trodde. Så finns ju såklart. Så att jag skulle vilja säga så här, att den som inte är med och förbereder sig nu när samhället är så otroligt sårbart som det är, va? Och det är lite grann så här, att om du inte kan se samhällets sårbarhet idag, kanske det beror på att din förmåga att se det inte är så stor. Det kan vara så.
Vad tror du med mig?
Ja, du har ju varit med i matchen länge, Kalle. Du hamnar över där gränsen.
Ja, ja, skönt.
Ja.
Så det känns för kritik, förlåt.
Ja. Nej, men vad var jag nu, Kalle? Jag var in på ett spår där med...
Om man inte fattar allvaret.
Jo, men det känsliga som jag vill nämna, så att alla vet det. För det här är viktigt. Och det är det att, speciellt med allt amerikanskt, det blandas ihop och så vidare, va? Där kan du ha... men vad heter det nu då? Vad kallas det när man sätter upp frivilliga militär? Milis, precis. Det är ju alltså helt förbjudet. Det är ett allvarligt brott i Sverige.
Ja.
Så det kan man alltså inte göra utan att riskera väldigt stora straff faktiskt. Så det ska folk veta om. Och just det här att... Men en fråga, om man håller på med beredskap väldigt länge och ser saker och ting, så ser man ju ett scenario där rättsstaten kan fallera.
Mm.
Och hur upprätthåller man då rättssäkerheten i ett område?
Någon typ av sheriff kanske?
Alltså, ja. Jag tror inte det är tillåtet enligt lagen heller. Men om du då har en bred folklig förankring i ett område... Och gör det. Vi har ju faktiskt haft väldigt decentraliserat polissystem. Det var ju faktiskt kommunalt förut. Det var kommunalt när vi hade de här dryga 2000 kommunerna. Då hade du, ja, Gräsmark här nere har haft en egen polis till exempel, va?
Men är länsman, kommer det därifrån eller?
Alltså nu skulle jag haft med min pappa här.
Ja, då hade han gått igång.
Ja, det hade han. Han är gammal polis. Han har faktiskt varit med ända från kommunala tiden. När det blev statligt och sådär. Men jag vågar faktiskt inte det. För du hör ju själv att det är ordet län med, va? Att det fanns olika Precis som det är i USA nu, att du har i vissa stater sheriffer, folkvalda till och med, va? Och sen har du
federal polis och så vidare.
Federal och så vidare. Ja, det lyser en sån lampa om länsman där faktiskt, att det är någon som är kopplad till länet då, som det hette förut. Nu heter det ju regioner, va?
Alltså, så det är värre om länsman kommer, för den lokala polisen kanske man känner och kan surra med, men länsman, det låter läskigare, för det är någon man inte känner från storstan.
Ja. Ja, men tänk dig det polissystemet där, när du hade lokala poliser, så kommunala. Och då hade du 10 gånger fler kommuner dessutom, så de var väldigt lokalt förankrade. Och så hade de sin kommunala polis som de anställde i varje liten kommun.
Det låter ju suktigt, tycker jag.
Jag tycker att det är en väldigt bra betongplatta, och att sen man kan stärka upp runt omkring en sån lokal polisorganisation med utredningskompetens och sånt, va.
Oh. Alltså att det blir lite mer som att polisväsendet blir lite mer som polismästaren i Lasse Majas detektivbyrå.
Exakt.
Alltså jag tror det är lite mer, man alltså har lite mer som ju, du. Så spänner ögonen i en så.
Ja, man har ju försökt med närpolisreformer och så vidare, och faktiskt försöka göra det här, va. Men den sista reformen, då lät det, så jag tror de sa rätt ut, nej, nu ska vi centralisera polisen så vi kommer närmare invånarna, sa de. Och det är väl ungefär på den nivån det är nu för tiden, höll jag på att säga. Ja. Men i alla fall, hur gör man för att upprätthålla säkerheten i ett område när inte rättsstaten finns där längre? Och ja, jag tänker så här, att man måste nog göra det på bredast tänkbara folkliga förankring lokalt i så fall, va? Alltså att man utser en representant som får sköta det och som får göra det. Jag kan inte se någon annan lösning, även om den inte är, jag tror inte den är laglig, eller jag är ganska säker på att den inte är det. De är stenhårda, allt sånt i Sverige. Men man kan inte heller släppa saker hur som helst, utan man måste, alltså du har ju ett skräckscenario i det där, alltså du vet så här, det blir lätt tokigt när det blir mindre grupper av människor och så vidare.
Ja.
Tänk dig det här med uppbåd och sådana där saker som används på fel sätt och.
Vad betyder det?
Det är ju att uppbåd, det är ju liksom grupper av människor då som minsann ska hålla ordning. Finns ju utrymme för extrem, att det är de som är problemet istället, va? Det är inga lätta grejer det här, det kan jag säga. Verkligen inte. Så att det skulle kunna gå att organisera sådana saker om man gör det ordentligt. Givetvis, va? Men det ligger ju utanför det tillåtna i det här. Jag skulle väldigt tycka att det var väldigt mycket bättre om du hade ett mer decentraliserat system.
Ja.
Men det är en maktfråga, och vi har inte en stat som vill att det ska vara så jättedecentraliserad makt på många områden då, va? Utan de vill hålla i trådarna själva. Så enkelt är det.
Men du, en grej som alla undrar över nu är, hur mycket vapen måste man ha hemma?
Det är så här, Kalle, att jag bjuder inte på det i podden. Det är ju, om man tittar, om du bor på landsbygden.
Det pirrade till nu när du sa sådär, Patrik.
Vad sa du?
Det pirrade till i min mage och i alla andra killars magar som lyssnar på podden.
Jaha,
när du sa, jag bjuder inte på det.
Nej.
Då får vi istället våra fantasier flöda fritt.
Ja, men jag tänkte i alla fall säga så här, att du har ju jaktmöjligheter med vapen också.
Ja.
Så där kan man ju titta över vad man ska ha för vapen då. Nej, men jag har ju sagt så här förut, Kalle, att visst, när du, om det blir så här totalt kaos och allting och så vidare, så ja, vad gör man då? Men samtidigt så är det så här, att tar du fram ett vapen när marodörerna är där, va, då har du ju eskalerat situationen. Det är liksom inte bara att ställa sig där och vifta med någonting, därför att, ja, men då har du ju höjt våldsamt, ja, men då blir du ju skjuten. Och kanske då finns det ögonvittnen, så blir de andra också tillintetgjorda då, va. Så att det är en väldig risk med vapen också.
Mm.
Och om man skulle kliva åt det hållet, så är det ju så här att då måste du ju ha något hum om vad du gör.
Mm.
Så är det. Och har du inte det, så är nog första reaktionen att den ska vara kvar inne i vapenskåpet.
Mm. Ja, det där jag tror jag sagt i Polen förut, men min tuffa poliskompis har sagt det här till mig. Alltså om det kommer någon på natten och börjar liksom ta fyrhjulingen, ta inte fram geväret vad den gör. Utan det är bättre att ha en pinne liksom, som man kan vifta lite med. Men för du kommer inte att göra något med pinnen som du kommer att ångra sen. Kan du bara tänka på?
Ja, och det är ju inte kanske... Det finns ju så många tuffingar som är relativt unga. Som kanske... Ja, men alltså... man vet ju både av egen erfarenhet och vad man har sett av andra, att det är väldigt lätt att måla upp en tuff bild av sig själv.
Mm.
Och att det är så enkelt att lösa allting och så vidare. Men du ska leva med sådana saker också sen, va?
Mm.
Så att man ska nog inte vara för våldsam. En fyrhjuling, vad är det?
Verkligen. Så ja, det är ju ett väldigt bra sätt att ta sig fram i terrängen. Ja,
det går ju dock att driva tanken vidare till värre scenarion. Så att det är verkligen inga lätta frågor det här. Och jag är inte så mycket för att liksom romantisera eller du vet spännande runt omkring det där. Därför att det är så komplexa och svåra frågor, och framförallt så är det så mycket olagligheter i vårat land runt omkring det där. Så att vi bjuder inte på det mer än och ta till jakt, tycker precis jag. Ja, för det är så, som jag sa nu då. Och just det här med att eskalera situationer, va?
Mm.
Så är det.
Du, med de svävande orden som...
Nej, jag tyckte det var ganska tydligt.
Ja, verkligen, verkligen.
Inte just när det gällde vapen och strid och så vidare. För det tycker jag inte är hemma i våran podd riktigt då. Där var det inte så tydligt, men just varför det inte var tydligt tyckte jag var ganska
tydligt.
Tydlig med. Ja, exakt.
Patrik, det man inte trodde skulle kunna hända har hänt. Vi har gått igenom hela hemskt vis.
Mm. Men det har vi gjort en gång förut faktiskt.
Alltså, jag tror inte vi kom igenom hela då. Gjorde vi det?
Ja, jag tror det. Vi gjorde ju ett nybörjaravsnitt för 2 år sedan, Ukraina-kriget började.
Just det. Oh, ja. Där var det igen i alla fall. Förra avsnittet av det här är då din språngbräda in i beredskapens värld. Du har nu hemskt vis tatuerat på näthinnan. Vad fan säger man? Du kommer alltid bära med dig den. Du kommer aldrig att glömma det. Hemskt vis. Hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation, transport, vatten, information och säkerhet. Vad som är Patriks vapen och det.
Men vi får säga det också, att gå in på prepbox.se, anmäl dig till nyhetsbrevet, så får du pdf-filer i A4 med de här listerna, med minnesramsan, med lister och packa och så vidare till...
Perfekt.
Och sen våran beredskapsskola med, som börjar här om ett par veckor. Jag kommer inte ihåg exakt datum, men ganska snart. Och
jag tror nästa vecka faktiskt.
Ja, men vi har kommit in en bit i februari nu. Det kanske det är.
Och
den kan du anmäla dig till på våran webbsida prepbox.se också.
Och
båda är helt kostnadsfria.
För sådana är vi.
Ja.
Oh.
Något ska man väl använda alla vinstpengar man drar in på, eller hur kallar det?
Ja, verkligen. Det feta poddlivet. Du, stort tack för idag, Patrik.
Kalle,
ja.
Det är en liten grej kvar faktiskt.
Oh, berätta.
Vi har en sponsor.
Det har vi faktiskt.
Ja.
Även den här veckan är podden sponsrad av Valo Store. Valo Store är den enda affären du behöver för bärbart ljus, alltså ficklampor och pannlampor, för extra ljus, för gårdsbelysning, för batterier och batteriladdare, allt sånt där. har val och står. Och de är svinbra att ha att göra med. De säljer bara bra grejer. De har snabba leveranser och bra kundsupport och allt det där. Och så gillar vi dem också. De har varit mina kompisar i typ... Ja, men sen de var en affär med 2 pers. Och nu är de 40 pers. Så de har hängt med och stöttar också podden. Och det är vi jättetacksamma för. Och det kanske ni borde vara också. Det gör att ni får höra podden. Så gå in på vår Instagram och klicka på koden i vår profil, eller på länken i vår profil, så får du 15% på val och står grejer. Ja.
Du har väl till och med växtbelysning därifrån, va? Eller blev det till slut med
detta? Ja, inte, jag har inte det än. De har börjat med det nu, så det kan man köpa där också.
Men köpte inte du, eller fick inte du lampor, LED-lampor som du...
Jo, just det. Det var arbetsbelysning. Just det.
Ja. Du använder alltså, ju den.
Så för den har jag ju som min växtbelysning. Ja. Men de har nu börjat med riktig växtbelysning som är dyrare och typ samma funktion. Men
kanske mer anpassat ljus och så vidare. Men för det får vi ta i nästa podd nu när vi körde den här nybörjargrejen. Vi får ta, det är ju dags att så nu, va? Och det kan vara bra med extra belysning och sånt också nu då.
Fan, det var en lyssnare som hörde av sig och frågade så här. Jag tänkte att du kanske inte har hunnit så mycket nu eftersom med branden och det. Ska jag dra upp lite extra planter åt dig? Hur gulligt var det?
Ja.
Alltså fy fan vad fint. Jag har inte hunnit så det var ju...
Nej, inte jag heller, men jag ska göra det nu faktiskt.
Jaha. Ja, det skulle jag ju också kunna göra. Men jag tror inte att jag kommer att förmå mig själv. Det är sånt kaos här på gården. Det är som, känns som olustigt och... Det fan...
Men du har väl garaget kvar där du har dina plantuppdragningsställen?
Ja, men det är liksom, det får ju liksom bära ett, axla ett tyngre last nu när vi inte har förvaring i det andra. Det är lite kaos där inne. Ännu mer kaos än
ja,
vanligt.
Okej, ja du, precis. Du har ont om tak som jag har.
Ja, oh, exakt.
Sjunkit ner på min nivå? Nej, det har du faktiskt inte. Du ligger lite högre, Kalle.
Jag tror att vi nästa vecka kan prata lite om en uppdatering kring hur det går för mig med sanering och så vidare. Då tror jag att jag har kommit vidare lite.
Ja, men jag tycker vi tar lite sådd också då. Ja. För vi har ju nämligen en fröbox också, Kalle, som vi säljer.
Det får vi prata om nästa vecka, Patrik.
Det gör vi.
Klicka på länken i vår profil så får du 15% på val och står. Ta hand om er och fortsätt skicka frågor till hej@katastrofen.se.
Mm, det ska vi ta upp också nu, frågor framöver igen. I och med branden och det här nybörjaravsnitten så har det inte blivit på 3 avsnitt. Så det ska vi bli bättre på igen, för vi får väldigt mycket frågor. Kul. Fortfarande. Och det är jätteroligt. Och det finns lite grann det här med hur ska jag göra med öppna mark, köpa gård och hur ska jag lägga upp det. Hur ska jag bli, du vet, runt omkring det där små brukandet på lite högre nivå som man skulle kunna ta ett avsnitt också faktiskt.
Gud vad kul, köpa markavsnittet.
Ja, typ.
ja, men då säger vi så. Det ha det så vi. Bra. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.